Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Vi rullar.
Vi rullar när vi rullar.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hej, hej, hej.
Det är ju... Hur mår du idag?
Vi hälsar andra laget med tre starka hej. Hej, ja. Kommer du ihåg den?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Det är så klassiskt. Ja, ja. Vi tackar domaren och det andra laget med tre starka hej. Hej, hej, hej.
Men det kan ju inte du. Du är ju inte ett skitsportintresserad.
Nej, men jag satt väl bredvid. Jag hade väl någon tjej som spelade någon lag. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg den där tre starka hej.
Liksom. Ja, 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 det är bra. Ja. Det trodde jag inte att du hade koll på.
Nej. Steg eller jag sjönka i ditt anseende nu? Liksom.
Är du steg nog?
Ja, okej. Okay. Mm,
ja, samtidigt så vet jag att du kan ju ändå ingen sport. Så
det, nej, vi hade vi varit på sport hade sportfrågorna varit innan.
Hör du, vi måste tacka Compriser, vårans fina sponsor.
Det går bra. Känn dig fri att göra det.
Mm, då ska jag säga att det är en fantastisk jämförelsesajt. Mm. Där man kan få hjälp att ändra sina avtal och vara allt från mobiltelefoni till
privatekonomiska tjänster.
Allt möjligt. Ja. Mm. Och det är inte bara att det sitter någon dator där på andra sidan, utan det är ju faktiskt folk som sitter där. Mm. Vanligt hyggligt folk.
Vanligt hyggligt folk. Människor brukar vi kalla dem. Folk brukar inte gilla att bli kallade för folk, de brukar gilla att bli kallade för människor.
Så ja, okej. Okay. Ja, det är riktiga människor där.
Ja. Mm. Mm. Mm.
Idag har vi en cool gäst.
Vi bara släpper den där.
Ja, men vi har inte mycket mer att säga om det.
Nej.
Vi måste fokusera på gästen nu.
Tycker du det?
Ja, det tycker
ingen
jag.
Mer skitsnack på dig och mig och sådär? Och
nej, det, är ingen, det orkar man inte.
Det orkar vi inte med. Nej, okej, då släpper
vi. Vi har ju en väldigt ung gäst. Allt är relativt, men om man ska jämföra med oss.
Han är väl inte speciellt ung, det är vi som är speciellt gamla.
Ja, det är det jag säger. Allt är så här, vi får, Men vi öser på nu. Väl varmt välkommen Hampus Hedström.
Tack så jättemycket. Vilken underbar dynamik ni har. Ni avslutar varandras meningar. Det här är fantastiskt.
Ja, är det så? För du är ju expertpoddare också.
Ja, jag poddar ju. Sen om jag är expertpoddare, det vet jag inte kanske. Jag använde faktiskt er sponsor här nyligen. Så det var väldigt trevligt faktiskt. Då kan vi ge dem en liten shoutout här nu. Ändå har de som sponsor i podden. Det är jättetrevligt.
Och vad de heter, sa du?
Compriser.
Ja, precis.
Just det. Bara få in det där lite.
Exakt, jag vill bara få in.
Faktum är, det vet inte du Hampus, men i slutet på det här avsnittet så kommer det komma några bonustips från Kristina som jobbar från Compriser också.
Oh,
så
vad
då
trevligt.
Kan du få lyssna lite extra.
Mm. Men du, nu måste vi få veta.
Det sitter kanske någon gubbe där ute i min ålder som inte har koll på vem du är ordentligt.
Högst troligtvis.
Kan det vara så?
Ja,
för du är ju superkänd, men inte superkänd bland de som kollar på Café Norrköping. Kanske.
Jag skulle säga att YouTubers och sådana som mig är nog de mest okända kändisarna.
Är det
jag
så?
Tror faktiskt det är så. Och det gäller alla YouTube-människor och så vidare. Visst, PewDiePie börjar väl bli ett mer folkkärt namn nu kanske. Mm. Men de är ju de mest okända kändisarna. Även om det är en miljon publik, ibland miljard publik i siffror, så är det ju...
Tänker du att det är bra eller tänker du att det är dåligt? Eller?
Jag vet inte. Man är väldigt stark inom en viss målgrupp. Ja. Och det känns väl vettigt. Vi säger det. Sen är det coolt att vara GV-känd också. Och kunna sitta i Nymo och liksom grubbla inför hela svenska folket. Men nej, jag gillar det.
Men det, fördelen är att du kan ju ändå gå på beachen utan att behöva hålla in magen. För det är inget som... Det är inget som
jag behöver inte hålla in magen.
Nej, det förstår jag. Vad andra anledningar?
Jag har inte kommit dit än riktigt.
Jag förstår.
Det kommer kanske någon dag. Jag ska ta med mig tipset.
Det kan vi visa hur man gör. Men jag menar så att du blir inte igenkänd överallt du kommer. Så att du måste kasta dig in i en taxi och liksom så här. Oh.
Nej, det är nog mer klockan tre när gymnasieskolan har slutat.
Ja, okej. Men nackdelen är att du kommer inte före krogkön heller då liksom.
Nej, det kanske jag inte gör. Nej, det gör jag nog inte. Jag nog aldrig kommer före en krogkö.
Nej.
Krogen, jag har aldrig kallat det krogen heller. Fan, nu ska vi prata åldersskillnader här hela podden.
Det här kan ju bli ett jävla märkligt avsnitt.
Ja.
Men vad, så här då, om man är 18 då vet man vem du är.
Ja, om du är 18 så kan du veta vem jag är i alla fall.
Ja, men det är högst
men ja, absolut, det är i målgruppen. Mm. Det är det, för vad jag gör i alla fall.
Mm. Ja. Men kan och för den som inte är 18 då, utan som är mer i Café Norrköping-åldern.
Ja.
Vad gör, vem är du då?
Nej, men jag heter ju Hampus och jag är nu 22. Och jag är ju det som man kallar en YouTuber. Jag är komiker, alltså jag gör stand-up och gör YouTube-sketcher. Och har gjort det i 4 års tid, skulle jag säga. Poddar och stand-upar och lever den här lilla influencerbubblan samt inom humorbranschen. Sammanfattat.
Vad är du mest? Är du mest influencer eller mest humorprofil? Eller
jag är nog minst influencer. Jag var faktiskt på en influencerfest igår och jag kände mig lite utanför. För man ska vara väldigt influencer om man skulle vara på den influencerfesten.
Hur då? Vad är det som skiljer dig och dem då?
De har så här hade de mycket varumärken på? Ja, men mycket varumärken. Och glasögon som är genomskinliga fast ändå inte. Det är liksom halv shades och det ska... Alltså man kollar ju allting i mobilen. Nej, jag passade inte riktigt in. Så jag är nog mer åt humorfronten kanske.
Du passar bättre på humorgalan än vad du gör på...
Ja, liksom. Faktiskt.
Jag förstår. Hur började detta då? Om man ska liksom vandra tillbaka. För du är från Sunne, va?
Värmland.
Ja.
Du har lite värmländska, inte så mycket.
Tack för att jag har lite i alla fall. Jag försöker få tillbaka den. Jag vet inte vad som har hänt. När jag flyttade hit så försvann allt. Så blev jag så här. Det är jättetråkigt. Jag kan ju ta i. Men det är ingen som förstår ändå.
Nej, just det. Nej, men det kanske är onödigt också då. Men det hörs ju i alla fall.
Ja, någonstans. Men det är skönt. Ja. Nej, men jag är från Värmland och men som alla som är inom den här branschen. Man är väl klassens clown och så vidare. Testade på olika saker. Testade sport som du pratade om innan. Den där ramsan ger ju ångest alltså. Det hörde man ju. Det tar tillbaka barn hos
mig. Vad gjorde du då? Vad spelade du? Eller vad?
Nej, men det var hockey och det var slalom och det var golf och fotboll och alla möjliga grejer som man testade på. Sen så blev jag trollkar och gjorde det i massor med år och startade det som ett bolag.
Hur blev du trollkar då?
Ja, man åker till Hogwarts och så bara sker det.
Ja, just det.
Nej, men jag fick en trollerilåda av föräldrarna. Och de visste att jag gillade att skrika och få uppmärksamhet. Så då passade det perfekt. Så jag körde en liten talangjakt i lokalt i Sunne. Och sen så blev det en liten turné med ett gäng som heter UKM. Och sedan så blev det företagsevent och barnkalas och...
Så urartade det?
Ja, på det spåret liksom.
Kände du från början så att det här är min karriär? Även om trolleri och humorkarriären inte är riktigt samma. Men Nej. Jag förstår ju att det är en ingångsdrog det ena till den andra. Liksom.
Ja, men jag var säker. Jag skulle konkurrera ut Tobbe Trollkarl. Det var min grej. Jag skulle få honom ner från sin pedestal. Så det skulle jag göra.
Ja.
Men nej, så jag gjorde det länge. Jag gjorde det tills jag var 18-19 i alla fall.
Ja.
Sen tröttnade jag och ville bara köra humor istället.
Men då kan du berätta bara snabbt för Hampus. Att du, alla lyssnare har ju hört det till leda. Men du kan ju ändå berätta för Hampus.
Till leda?
Du pratar ju alltid om det.
Vadå?
Nej, men berätta om din karriär nu som gatuartist och trollkarl.
Har
du varit trollkarl?
Ja, min första karriär var att jag var gatuartist. Jag var jonglör, fakir, eldslukare och magiker.
Vart hängde du då?
Mycket Visby, medeltidsveckande Visby, så här, Hova, riddarspel, var runt lite på... Mycket, det fanns en tid, strax efter att alla samhällen skaffade en rondell, så skaffade alla samhällen en medeltidsfestival eller riddarspel. Eller
och där
någonting.
Var du?
Där var jag... Och hade den bästa kombinationen man kan ha. Jag fick betalt för att komma. Och jag spelade för hatt. För det var det enda som var autentiskt och tidstypiskt. Jag fick både betalt av arrangören och betalt av publiken.
Ja, men det är underbart. Covent Garden är den bästa platsen på jorden tycker jag. I London. Där har man ju gatuartister. Där brukar jag gå dit och bara hänga i flera dagar. Det är underbart.
Riktiga proffs. Men jag var aldrig någon stor... Jonglering var ju min. Det var min ingång. Att jag blev jonglör. Och sen så fuskade jag mig framåt med trolleri.
Men man kan fuska sig fram. Jag gjorde liknande saker. Det var jag fick ett gig från IKEA. De ringde och frågade: "Hej, du är trollkarl, då kan du jonglera." Jag kunde ju inte jonglera, men jag sa ju ja ändå, för det var ju betalt. Så hade de lite jongleringssätt de sålde, så då var det bara att ställa sig hemma på gården och liksom lära sig jonglera.
Ja, det
går. Ja. Kan man kasta tre bollar så löser det sig.
Tycker du har mycket nytta idag av din tid som liksom mer det där? Att stå, för jag, det som gör att jag har tjatat om det, utan jag har lärt mig väldigt mycket om presentationsteknik och försäljning och timing, bara att stå i ett gathörn har ju varit den bästa skolan, som jag inte förstod då att det var en skola överhuvudtaget. Då men kände jag mest att jag var ledig. Men...
Gud ja. Men alltså, det är ju bara att få till sig uppmärksamheten som man pratar om, den delen av gatumagi och gatujonglering. Och sen saker att bara vilseleda uppmärksamhet, det gör man ju mycket också idag. Alltså, om man snackar i snack, om man vill kunna leda om en diskussion, om man vill kunna få folk att... inte tänka på något annat. Jag är inte mentalist. Men att distrahera. Det tror jag absolut. Sen såklart har vi ju självklara saker som scen, närvaro och så vidare. Men jag tror absolut i vardagslivet så använder man det. Det var liksom när det var SO-uppgifter jag inte klarade av. Då gjorde jag andra saker istället. Då gjorde jag filmer och gjorde dumma skämt istället. För att få bort uppmärksamheten från Islands BNP. Och gjorde trolltricks istället. Och fick ett A ändå. Så det går ju att använda.
Det var för övrigt det bankerna gjorde. De gjorde trolltrick och fick bort Islands BNP. Men det är en annan historia. Men, och sen tänker man också direkt när man ser det. Att du har en viss, du vet, en magiker. Det finns en rest av... Som magiker måste man åtminstone utstråla ett tydligt självförtroende. Det finns en viss...
Det är ett jobbigt självförtroende också.
Ja, men precis, för att man kan inte bli ifrågasatt liksom, utan man måste leda. Och det märker man direkt när du pratar, att du liksom, du pratar... Jag ska inte säga att du har självförtroende, det får du berätta själv. Men du ser i alla fall ut som du har självförtroende. Och det känner jag igen från trollkarlar. Att man behöver,
ja, men trollkarlar behöver ju verkligen det, för att de är ju inte artister. Mm. Men de är inte heller gycklare riktigt. De är någonstans mitt emellan och blir aldrig presenterat som någonting på riktigt en artist. Mm. Så att de måste ju alltid hävda sig, tror jag. Mm. Så att det kan nog ha med det att göra. Bra analys, den snor jag.
Varsågod.
Tack.
Men du, apropå, vi var inne på Islands BNP här. Visst är det så? För vi har ju inte hunnit läsa den ännu, men du har ju kommit en bok om din resa så här långt. Det står väldigt dramatiskt, resan från Lilla Sunne till stora läskiga Stockholm.
Säljig baksidetext. Ah, okay.
Ja, men berätta om boken.
Ja, men berätta om boken. Va? Ja, men boken, du börjar ju inte med de bästa förutsättningarna i skolan och grejer och sådär, eller?
Nej, men precis. Alltså, jag har haft väldigt tur och sådär med liksom bra uppväxt. Boken heter Det skolan inte lärde dig, vilket är då min historia. Och jag är väl liksom uppvuxen i ett väldigt normalt svenskt hem. Röd villa, vita knutar, Volvo och familjen där. Men sen så i skolan så, ja, men jag var väl som många som hamnar inom den här branschen. Pratig och alldeles för extrovert för ens eget bästa. Och ja, men dyslektiker. Mm. Så kunde ju inte läsa och skriva. Och upptäckte ju inte det förrän i slutet av nian. Så betygen inför gymnasiet var ju satta då. Mm. Nej, så då fick man ju lära sig liksom att ta saker på andra vägar helt enkelt.
Men var det ingen som upptäckte att du inte kunde läsa och skriva förrän slutet på nian?
Det var nog för att man pratade mycket. Det är nog mycket lättare om det är människor som är tyst och kanske inte säger lika mycket och har det svårt att läsa och skriva. Mm. Men om du då kan berätta vad du kan och så vidare för att du är duktig prat, då struntar man ofta i den delen. Och hittar
det var ingen syn om dig. Du såg ut att må bra och var en skön snubbe liksom.
Precis. Så jag tror det är den delen. Det var därför det försvann undan. Mm. Nej, så den boken handlar ju om min resa. Jag startade ett bolag där via en hobbyverksamhet när jag var 14. Mm. För att man kan inte trolla utan att betala skatt.
Och, kan man inte trolla bort den också?
Förlåt, ja, så mycket sådana skämt man har hört, och det vet du också. Nej, och sen så är det en bok om min resa, hur jag tar mig från Sunne till Stockholms mediebransch och blir komiker istället, med alla de sakerna på vägen som hör till.
Vad skulle du säga, så här, kommer du ihåg så här, något så här, det enskilt största steget när det så här, man hade den där chippen i magen och var som så här, fan, nu hoppar jag liksom. Finns det ett ögonblick då du hoppade? Liksom?
Jag skulle säga att allt var så... I och med att jag började så pass tidigt med själva bolagsdelen och uppträdandedelen, så var det ett hopp. Det var det nog aldrig. För att det var en självklarhet att jag ska inte gå till liksom någon anställning. Det har jag ju inte tänkt. Men sedan att YouTube-delen exploderade, det var väl det största liksom, när man märkte att okej, nu kör vi på det här istället. Så det var väl över en, ja, var det en natt eller någon dag, så gick det väl från sina 500 till, ja, men sen 4 000 prenumeranter och sen 10 000 och sen 100 000 på ett år. Och när det går väldigt fort då känner man ju verkligen det här. Okej, nu rycker det ditåt. Så jo, det är väl ett hopp så sett.
Och vad gör du på YouTube-kanalen då? Ska du berätta?
Ja, det är väl trams. Trams och skitsnack. Mycket. Skämt, sketcher. Ibland lite perukhumor och ibland lite samhällsanalytisk analytisk humor. Nej, så mycket trams, sketcher.
Och så uppträder du och pratar, är rolig, alltså stand-up-grejen.
Ja, men det är ju kul, det är ju nytt där ju. Det är ju återigen där, när man gjort YouTube i 4 år, så vill man ju lära sig vara rolig på riktigt också. Så då är det stand-up som gäller. Så nu kör jag väl en gång i veckan på klubbarna, och i höst ska jag köra dum som är. Tackade jag till att köra på Dalhalla. 5500 per. Ja, jag vet, det är ju, herregud. Jag, Johan Glans, David Batra och company. Det är ju, lyssna på det, den kombon. Ja,
du kommer få lära dig mycket på den här, så låt oss.
Du måste ju ha liksom ungdomskontot, så att jag får säga.
Ja, men alltså jag kommer ju in där, och det blir min skola inför det. Så nu är det 3 månader kvar som jag kan liksom köra på stenhårt för att klara av Dalhalla. Så det blir väl någon form av nästa mål.
Ja. Fan vad kul. Men du, hur har varit när du säger så här, du är uppväxt med liksom villa Volvo och liksom, så hur har det varit för dina föräldrar? Har ni pratat? Har de varit oroliga för... Du har ju inte det klassiska jobbet. Du har till och med lite svårt att säga vad det är för jobb du har.
Ja, jag vet ju knappt.
Och du har ju liksom, du vet, bolag från 14, och det skulle kunna ta slut imorgon. Alltså så här, utbildning och falla tillbaka på. Man kan ju, det låter ju som om det skulle kunna varit en del köksbordsdiskussioner där, eller har de varit som så här, men go, fan, det är bara ös på, det är kanon, vi är med.
Så. Nej, men jag har också tänkt på det, de måste ju haft magsår, det måste de ju haft, för det, jag, hade jag fått barn och mina barn säger, nej men jag ska bli trollkar, så alltså, jag hade ju aldrig tillåtit det.
Ja.
Men,
och de bara, fan att vi köpte den där jävla trollerilådan.
Ja men gud, det är självklart, jag vill att min unge ska gå in på KTH och lära dig någonting. Men,
tror du inte det var tvärtom då? De hade sett att du inte kunde läsa och tänkt såhär, fan vad gör vi? Vi köper en trollerilåda.
Det är en väldigt bra sista utväg. En rekommendation till alla där ute som har misslyckade ungar. Köp en trollerilåda.
Det kan inte bli värre. Liksom.
Det kan inte. Ja.
Nej men ni har inte pratat om det såhär. Hur det har varit för dem med din liksom.
Ja men det har ju karriär. Varit långa köksbordsdiskussioner, det har det ju. Och, men de har ju mest varit om hur ska vi ta det vidare? För att de har ju vetat att jag har ju gått klart med mitt gymnasium. Jag har ju det liksom. Och sedan så har det här bara, det har varit snöbollseffekten. Det har ju aldrig liksom stannat upp och tagit stopp någon gång. Och det är väl därför man inte har behövt haft det magsåret, tror jag. För att jag är ju fortfarande 22. Så att du är fortfarande i den här fasen när du har gått ut gymnasiet, kanske funderar på att resa lite och ska sen plugga. Så det har inte riktigt varit den stressen, tror jag faktiskt.
Men när de någon tro att så här, när det här har lagt sig så kommer han nog liksom komma hem och skaffa sig, bli jurist i slutändan i alla fall? Eller?
Jag tror inte de gör det. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag är ett misslyckat case på det. Jag tror att de ser nog att jag kommer fortsätta med det här. Och farsan är jätteduktig på när det gäller liksom att hjälpa till och lära upp med ekonomibiten. Morsan jobbar på Skatteverket. Så det är ju två ekonomer är det ju. Så de har ju sett att liksom, så länge det alltid är plus och inga lån, då får du göra vad tusan du vill.
Men redovisar du ekonomin till dem? Det är som att de har hand om redovisningen.
Nej då, nej, det är jag. Men farsan hjälper ju till självklart, för han är ju duktig på det där. Så det skulle bli rätt, och det finns ju alla miljoner regler. Så det är ju lika bra att ta hjälp av någon som kan.
Ja, det är klart. Vad tror du har haft för nytta liksom, att ha föräldrar som har bra ekonomikoll? Har det liksom hjälpt dig i den här?
Gud ja.
Nu fiskar vi efter något här, vi som är.
Nej, men jag tänker tryggheten att våga ge sig ut ändå. Alltså, att våga, har man, det kanske krävs att man ändå vet att man kan åka hem till Sunne om det skulle behövas.
Ja, nej, men det tror jag.
Så alltså, en trygghet att veta att det finns liksom, en grund.
Absolut, det är ju nummer ett att man kan komma hem. Har man den, då kan du göra det mesta. Liksom. Och sedan att jag vet och har lärt mig så pass mycket om privatekonomi så att man kan räkna på hur mycket krisbudget har jag här nu. Vad kan gå fel och hur mycket skulle det tära på det här? Hur lång tid kan jag andas då? När man kan det, man är väl lugn. Och då förstår man ju sånt. Sedan finns det ju människor som inte kan sånt men heller inte bryr sig. Och de kör på och klarar sig ändå. Så det kan ju gå lika bra för det. Men i och med att man då kan ha lärt sig att räkna på det och så vidare, då är du trygg. Och då vet du att du klarar av det. Och då är det mycket skönare att fortsätta.
Sparar du något i månaden?
Jag sparar, jag älskar att spara.
Ja, bra.
Jag gillar att spara.
Vilken klippa.
Ja, nej, men det är ju min. Det är ju en nackdel. För att sådana människor som jag som jobbar med humor, de ska ju egentligen strunta i allting som har med ekonomi att göra. Ska strunta i allt med redovisning. Ska strunta verkligen i det och bara skriva skämt. Och det är ju, det jobbiga är ju att när man har sitter och skrivit skämt och det blir tråkigt, då faller man ju till Excel och börjar liksom göra Excel, dumma Excel-ark som man aldrig kommer använda. Men det är kul att göra ändå, för att det är roligt med cirklar och se vart plus och minus blir i procent och allt så vidare. Men det är väl för att jag tycker det är kul också. Jag vet inte.
Ja, men det där är ju verkligen en utmaning för många artister, att man blir så fullt ut upptagen med sitt liksom konsten man gör så man glömmer bort businessen. Och vissa är fullt i business och vissa är fullt i konsten, och det är inte så vanligt att man kan ha en fot i varje läge liksom, se om.
Jag försöker ju, men jag tror inte man kan egentligen. När det blir för stort och det blir för mycket på artistsidan eller att det är årsbokslut, då är du ju körd. Då behöver du ju någon på någon sida som hjälper dig, så är det ju.
Men jag kan också säga att jag har ändå hjälpt många mediemänniskor och konstnärer genom åren, säkert 25 års tid, och skötat deras ekonomi. Och många känner ju så här, ja men jag är så konstnärligt läge så jag kan ingenting om pengar och försöker skylla. Men faktum är att när jag tittar, de som har bästa karriärerna inom det konstnärliga yrket eller kulturella dagar, oftast de som faktiskt har koll på ekonomin också.
Det är disciplin, det är kopplat. Jag tror att konst, det här med att konstnärer vaknar vid två och flummar lite och sen går och lägger sig, det är ju inte sant. De går ju upp minst lika tidigt som folk som jobbar som entreprenörer inom andra områden, tror jag.
Precis.
Så då kommer väl ekonomin med det hand i hand.
Ja, nej men precis. Jag tror också att har man koll, precis, det är nog det det handlar om helt enkelt. Så det är nog bara bra.
Hur är det för dig då? Hur hårt jobbar du? Är det bara att du kliver bara kliver in på en räkmacka och bara snackar lite och så tjänar ni pengar och åker hem?
Hade varit underbart alltså. Ja, gud,
men nu pratar vi, nu börjar du prata podd här. Är det du gör?
Ja, jag pratar podd och jag pratar...
Podden har vi inte berört. Berättar du poddar ju också?
Ja, precis. En gång i veckan så frågar åt en kompis. Podd med mig och Kejo.
Ja. Hur var den då?
Ja, trevligt. Det är en pladderpodd det också. Mycket trams i mitt liv. Det är mycket trams.
Men tjänar ni några pengar på podden då? Ligger ni hos en plattform som betalar er en fast månad? Eller har ni provision? Eller hur ser det ut?
Ja, men vi ligger hos Bauer. Mm. Mix Megapol och gänget. Och där så har vi liksom ett kontrakt med dem. Mm. Och de hjälper till med olika sponsorer och allt sånt där däremellan. Mm. Så absolut, det är ju business i det också. Mm.
Men av ditt liv, hur mycket, om man kan säga att det finns liksom podd, mm. det finns stand-up, det finns YouTube, mm. det är väl liksom grundbenen.
Ja, men det ska säga grundbenen, ja.
Hur mycket drar det in i relation till varandra? Så vad är den, vilken är störst och vilken är...
Jag satt ju med ett sånt här Excel.
Ja, den här måste du gjort ett cirkeldiagram på.
Jag skulle säga i alla fall att YouTube är väl 75%.
Ja, det är så.
Skulle jag säga. Mm. Sedan så är ju live i form av föreläsningar och lite små stand-up-gig. Mm. Stand-upen är i princip noll skulle jag säga nu. För att nu kör man mycket bara för att bli bra. Ja, så det är en investering för lång tid. Liksom jag får ju lägga ner lite YouTube för att vinna lite tid på stand-upen. Och sen så betalar ju den tillbaka sig om cirka 5 år. Mm. När man kan sälja biljetter. Mm. Så att YouTube-prenumeranterna översätts till biljetter. Mm. Så det är den övergången jag är i nu. Mm. Men 75% YouTube, 10% podd, 10% scen och den procenten jag missade, ja, det kommer väl in via någon Instagram-kampanj eller något.
Ja. Ja. Det är de rena influencer-pengarna.
Influencer-pengarna.
Det är där Shadesen kommer in. Ja. Ja. Ja, men du, hur stor del av det, bara för att jag är nyfiken, av, på YouTube-kanalen då? Mm. Hur många, du har jättemånga prenumeranter.
Mm, 250. 1000, tror jag.
Ja. Oh, jädra. Och hur stor del ungefär av ads, alltså hur mycket är ads
annonsdelen.
Alltså annonsdelen, de här som kommer upp när man sätter på en sån snutt, försöker vara övertydlig mot våra lyssnare.
Ja.
Det som är adsen, hur stor del av totala intäkten är annonsdelen och hur mycket är det som du kan göra någon egen?
Mm, jag skulle nog säga kanske 10%. Det är inte mycket på de här adsen sen rent så. Mm.
Det är det jag har hört. Vi hade ju någon annan gäst här som var ut.
Nej, men alltså just vilka summor det är så svårt mot olika YouTubers. Men jag brukar, för folk som inte är i branschen, så kan man lätt, väldigt lätt räkna att 1 miljon visningar är ungefär 10 000 på faktura. Mm. Och då räknar vi jättegrovt. Sen har du ju nätverk och hit och dit och allt däremellan. Och vissa har högre CPM, cost per million. Och det går egentligen inte att räkna på. Men... nej, jag skulle nog säga att de bara är 10%, tror jag. Resterande är samarbetsgrejer.
Och hur hittar du de samarbetena? Gör du det själv eller har du de som jobbar åt dig och hittar samarbetena?
Nej, YouTube-kanalen är signat Display, nätverket under Nent.
Ja, så det är de som...
ja, precis. Det var de som tog in mig för 4 år sedan. Display drog igång och jag tror den var först inom nätverks... jo, det var det ju. Vigor som öppnade det där bolaget. Och så är det ju ett helt annat bolag idag. Idag är det ju Display One som slog sig ihop med ett annat produktionsbolag. Men så jag har varit med dem i 4 år och har mitt gäng där. Så de sköter det digitala, alla former av kampanj och sådär. Mm. Och så har jag Roa i ryggen när det gäller all scen och allt komikertrams.
Mm. Så du har lagt ut säljjobbet på andra? Det är inte du som jagar några...
Det är så jävla svårt att ringa till någon och säga hej, vill du betala 5000 spänn för att få en Instagram-bild? Liksom. Det är svårt att ringa till någon och säga det. Mm. Det är mycket enklare att jobba med folk, tror jag. Så gör jag det bra på istället. Mm. Nej, inte min
grej. Och hur ser hantverket ut då? Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
Ja, liksom. Hur ser de ut? Men de är ganska vanliga nu. Jag gillar ju rutin. Jag gillar ju lunchlåda. Mm. Jag har ju en dröm om att ha reflexbyxor på mig till jobbet. Jag kommer nog aldrig uppnå det.
Men fan, du är inte så jävla rockig egentligen.
Nej, men jag vill ju vara det. Det hade varit så coolt att kommit in lite bakfull med solglasögon och skällt lite och sen gått härifrån. Mm. Men tyvärr inte. Jag åker till jobbet runt 8. Jag har kontor på Söder här. Tillsammans med Ison Be Cool och Simulusetti, 2 andra YouTube-kanaler. Mm. Så vi har hyrt ett kontor tillsammans. Och så utgår jag därifrån. Sen om dagen går ut på att skriva manus, som idag, eller om det är att filma och klippa. Det kan det vara om det är YouTube. Annars är det att åka till poddstudion. Alternativt medverka i poddar, eller om det är tv-tjofs, eller om det är att släppa en bok. Det beror på vart dagen tar en. Mm. Och sen försöker jag dra hem vid typ 6-7 tiden. Ungefär.
Mm. Mm. Flickvän?
Mm, precis. Väldigt trevlig.
Katt?
Nej, ingen katt. Kattallergiker. Aldrig husdjur. Livrädd. Det skulle jag inte våga.
Det börjar alltid med husdjur och tänd, så innan man börjar liksom rota sig. Mm.
Nej, men det känns farligt med djur. Alltså. Då kan vi inte köpa fina möbler. Det går inte.
Nej,
det
är sant. Det är bra. Men går det bra då? Alltså, totalt allt du gör, känner du bra?
Ja, men jag är jättebra tycker jag. Mm. Alltså, jag kan leva på det här gott. Jag köpte en bostad här om veckan och ska flytta hit nu nästan. Mm.
Nu pekar vi på ett ställe på Södermalm.
Ett ställe på Södermalm, ja precis. Då kan inte se oss, just det. Jag är poddvan, så var det ju. Just det. Nej, men absolut. Och jag har väl lite buffert så att jag vet att jag klarar mig om det skulle gå sämre ett tag framöver. Men sedan är ju ingenting självklart, för att hela den här branschen bygger på hype. Och det är ju en nackdel. För att liksom, vi har ju sett The Foe, pojkbandet som med grabbarna där som kom och blev sålde ut Globen på bara något år. Och sedan så nu är de splittrade och har egna karriärer på andra håll. Liksom. Det är ju en hype som finns. Mm.
Men tänker du så, tror du att du kommer ha fler followers och liksom mer grejer om 10 år? Kommer det finnas en liksom, ja, alltså, Hampus 32 som kör YouTube-grejer? Eller tänker du så här, det här är en fas och sen så får jag hitta nya sätt?
Nu mjölkar vi den jävla YouTube-kursen tills den är liksom, och sen får jag göra en annan.
Finns ens YouTube om 10 år? Du vet så här, det är ju...
YouTube som koncept kommer ju finnas. Mm. Sedan om det är YouTube, det vet jag inte. Mm. Vet du det, då är man ju miljardär. Då är du klar för livet. Det är ju... Men jag tror att YouTube kommer hålla i så länge det gynnar alltså varumärket. Skulle TV bli stort igen och liksom ta den ungdomsmålgruppen tillbaka, då hamnar man ju på TV säkert. Mm. Men sedan så är det fler som kommer in i YouTube-världen. Det är ju folk föds ju fortfarande. Mm. Och min generation 96 är väl den första som föddes in och växte upp med YouTube. Mm. Och de som har det idag, de är ju självklart. Så för varje år så kommer det in fler i YouTube. Och även så kryper de som är äldre in på YouTube till slut också. Mm. Vi ser ju vuxna människor som startar YouTube-kanaler idag och lever karriärer på det. Mm. Så jag tror att det finns kvar en bra stund till. Och jag är nog kvar en bra stund till så länge jag bygger varumärke. Men sedan om det liksom är att jag är nog stor för att kunna köra stand-up-shower själv och inte behöver vara med i sånt, ja, men då kanske man bara fokuserar på det.
Mm. Men det låter på dig liksom som att det skulle vara liksom lite finare egentligen. Eller det här, alltså, att vara... Och det är klart, humor är ibland det svåraste som finns. Det vet vi ju.
Ja, det är klurigt.
Men är det ändå det? Det låter ändå som att det är dit du vill. Du vill kunna åka runt och köra en egen humor... Liksom.
Jag gillar ju live, men det är väldigt
det är klart,
kul.
Om man sitter instängd och gjorde YouTube ja, i 4 år, då kan det vara kul att höra någon.
Fast jag tycker det är så här, ja, fast det kanske finns en ännu större potential att fortsätta med YouTube. Det kanske är en att åka runt och sälja lite. Mm-hmm. Ja, jag vet inte.
Ja, men jag håller med. Ja,
det måste ju inte per automatik vara ett alltså att något att sträva till, även om jag fattar att det är en
utmaning. Nej, men jag älskar att göra sketcher liksom. Det är ju det jag gör på dagarna, liksom skriver och regisserar grejer. Även om det är åt mig eller åt andra. Men om det just kommer vara YouTube och fortsätta med det, alltså det är svårt. Det beror ju på liksom. Men jag gör det ju för att bara göra humor. Och där är störst plattform och där jag har roligast att göra den, då kör jag ju där. Sen om jag skulle vara manuskrivare bakom något tv-program, då tror jag inte jag skulle tycka att det var så kul.
Men alltså 250 000 prenumeranter på en svensk kanal, det är väl oerhört stort.
Men det är väl en av de större, det är det väl.
Sedan är vi måste väl veta var du ligger på topplistan.
Jag eller? Vet faktiskt inte det. Jag skulle vilja veta det. Men vad kan vi vara som har över 200? Kan vi vara ett alltså svensktalande? Kan vi vara ett 50-tal? Kan det vara så många?
Ja. Så många.
Okay. Jag skulle gissa på det. Nej, 30 kanske. Ja, något sånt.
Mm. Just det.
Som är svensktalande då. Sedan har vi ju svenskar som exporteras ut och kör det här racet och kör på stora marknaden. Men jag stannar här alltså.
Vi har inte tänkt på att jag kör på engelska istället och så.
Ja, det är många som har försökt. Och det är ju svårt som tusan.
Göra en Kent. Prova att släppa en skiva på engelska och se om det flyger.
Ja, var det inte Schiffert som skulle till New York och köra en grej också? Aha. Gjorde inte han det? Jag vet inte hur det gick riktigt. Jag tror han är kvar här.
Jag tror Vasastan. Han är kvar här. Ja, det verkar inte...
Jag brukar se han i Vasastan.
Ja, det var det nog så.
Ja, nej, men alltså, det är ju så. Jag har ju 2,5% av befolkningen i prenumeranter här. Skulle åka till USA, du har ju 0 i princip. Mm. Det krävs ju så ofantliga mängder för att du skulle kunna göra... Nu återknyter jag till igen, live-event. Mm. Skulle du någonsin vilja sammansluta till och faktiskt sälja en biljett eller du ska på nationell tv, då behöver du så pass stora summor där. Så jag tror att det är bara en chansning. Och den risken tar jag inte, tror jag. Då är det bättre att vara här, där jag är trygg, jag kan språket, jag kan humorn här. Det är så pass mycket mer man behöver utveckla om jag ska nå hela världen.
Det är intressant att lyssna på dig som strateg och som affärsman, för det är ju en sida man inte får höra så ofta.
Nej, får jag aldrig prata om sånt här. Det är ju det är inte ofta man...
Man tänker att det bara är så här trams och liksom...
Ja, ja. Men det är den sidan jag vill visa utåt, för jag tror inte någon av mina följare skulle fortsätta titta på mig om jag börjar prata om bolagsekonomi och så vidare.
Du är säker?
Ja, 100%. 100%. Jag gillar att titta på ekonomikanaler, men de har ju inte många prenumeranter. Det är det som är synd. Jag älskar att titta på det. Mm. Men de vill ha trams tydligen.
Mm. Ja, och du är ju inte tjata på oss. Jag vet inte hur många gånger som du har inte tjata på. Kan jag inte få komma och gäst
igen? Varje sekund, nu tar vi honom. Vi kommer ju aldrig sända det här. Det här har vi bara...
Det är bara för dig själva.
Ja, eller något. Ja.
Nej, tvärtom. Vi är jättetacksamma att du är här. Men jag tänker på vad rolig att sitta då. Som du gör ju ganska mycket själv. alltså nästan helt, det, som det ser ut från utsidan är det ju du typ.
Ja, men det är det ju i princip. Det är ju jag och en kameraman nu för tiden som hjälper mig att filma också, men nej.
Du får inte säga kameraman, du måste säga fotograf.
Fotograf, jag lärde mig det här om dagen. Ja, jag vet. Jag är från Värmland, jag har ursäkt. Ja. Vi har fortfarande ord som man inte får säga.
Så det. Jag säger detta för jag har fått stryk så många gånger för att jag har sagt kameraman när jag har haft en fotograf.
Mm, tack. Mm.
Kameraman tydligen de som kör en vagn in i studio. Fotografen är en sån där som faktiskt...
Är det så? Sitter
film. Ja.
Titta vad man lär sig. Det borde jag kunna ju, nu skäms jag.
Ja. Ja, nej, men det bara... Sug i det. Men vad var ju på väg någonstans? Jo, men då tänker jag så här. Det är väldigt svårt, tänker jag, vara rolig på scen inför folk. Men då får du åtminstone feedback på timingen, när skrattar de, vad funkar det, vad flög inte. Du sitter ju liksom själv och rakt in i ett svart hål och sen så här, okej. Okay. Publicera. Nu hoppas vi att den här flyger.
Det är det värsta som finns ju.
Ja, jag förstår ju att man är lockad att gå live då, åtminstone.
Ja, men att mäta hur roligt ett skämt är med skrattemojis och tummar upp, det är väldigt svårt. Man lär sig det till slut. Och man vet ju vad som funkar, för att tyvärr så det ses ju i visningarna. Mm. Är det dåligt skämt, då syns det på visningarna. Visst, det är svårt att veta på en thumbnail och en titel hur bra skämten kommer vara i den.
Men... Ja, för det är ju liksom, 6 minuter. Du vet ju inte vad det var de tyckte var roligt.
Nej, men liksom. Tack och lov har man ju den här, vad heter det? Tittaralgoritmen. Så jag kan ju se exakt när de spolar tillbaks. Eller när de droppar ut, när de klickar bort, när de, och så vidare och så vidare. Mm. Så om det är någonting som var väldigt roligt, då ser jag att de stannar kvar. Mm. Så fort jag tappar tempo, och YouTube-videos handlar ju bara om tempon, då ser jag att de droppar. Och kanske det bara är 25% kvar i slutet av sista minuten.
Men det här är din affär. Du sitter och lägger mycket tid på att analysera. Liksom. Här finns det cirkeldiagram på den optimala längden. Och,
men du gör det i alla fall. Du tittar på varje avsnitt. Du följer
upp. Ja, jag kollar watchtimen liksom och ser vart de tar vägen. Sedan blir man ju blind på om man gör för mycket. Ett tag så kollade jag alldeles för mycket på det. Och började göra skämt som bara den där algoritmen tyckte om. Mm. Och då gick det ju inte bra alls. Det funkade ju inte. Jag måste göra skämt som jag tycker är kul. Mm. Och det var därför de kom från början. Det är ju som med YouTube. Med TV, då är det ju TV:n som eller publiken sitter ju redan där oftast. De äger redan TV:n och kanalen. Mm. Men med YouTube så är det ju publiken som hittar dig. Du gör det du tycker om. Gillar du hissar, ja då kommer hisspubliken. Så jag ska göra den humor jag tycker om. Annars är det ju bara dumt.
Håller du med din publik?
Nej, gud nej.
Du tycker att de topp 10 roligaste du har gjort och ja, de topp 10 mest sedda är två helt olika listor.
Ja, det är så hemskt. Och farsan är så investerad i det här. Han tittar ju på varje klipp och analyserar. Ja, men det här är bra, det här är dåligt. Och han håller ju med publiken. Och det stör mig, för jag tycker att alla har fel. Ja. Jag har ju en lista på vilket det här är bra. Det här är kvalitet och roligt och smarta skämt. Ja. Det är oftast de enkla sakerna som går hem.
Om du skulle puffa för den då, om man ska se en, vilken är enligt dig din absolut roligaste. Nu har du chansen här att få puffa upp.
För allmänhet.
Alltså, som du tänker att det här är konst. Där du säger så här, den här kan jag säga igen och igen och bara dra fram popcornen. För det här är, this is good shit.
Men då är det musik. För att musik går hem hela tiden om och om igen. Och då gjorde jag en parodi på Ted Gärdestad. Och det är också den som gick bäst. Så den var
jag
faktiskt
med.
Den är vi överens om faktiskt. Ja. Tack och lov. Helt sjukt att jag inte blivit copyrightad på den än. För det är fortfarande Ted Gärdestads låt. Jag gjorde ju om den till min, men det är ingen som har claimat den än. Konstigt nog.
Mm. Kommer efter det här.
Ja.
Men kommer det precis. Kommer det bli någonting? Då är det nya regler här att man är med upphovsrätten och grejer. Det är ju ett par, tre år bort, men... Ja. Vad skulle det innebära? Alltså det handlar ju om att man nu inte får lägga upp. Man kommer enligt ett nytt beslut från EU inte får lägga upp upphovsrättsliga klipp utan att ha tillstånd. Alltså att man kan inte lägga upp det man vill på YouTube.
Mm. Ja, det handlar ju om att förr så var ju jag som privatperson ansvarig. Nu så blir Instagram ansvarig om jag lägger upp någonting fel. Mm. Och då blir de livrädda. För att skulle de få en stämning för varje grej som folk lägger upp som är copyright. Skulle jag ta en bild på dig här nu och så har du fotografiska tavlan bakom dig. Mm. Då är den under den lagen tyvärr. Och då får inte jag ladda upp den. Och hur ska Instagram kunna granska det? Jo, det är med en algoritm. Men kan man göra en så smart algoritm som känner av fotografiskas tavla? Mm. Det vet man inte. Så då kanske det blir censur istället. Jag är livrädd. Mm. Det ska jag säga. Men... jag tror aldrig att EU har varit så aktivt för en ung målgrupp sen någonsin när artikel 13 kom igenom. Jag vet inte vad som händer. Det vet man inte. Jag är safe för att jag gör ju skämt. Många gör ju reaktionsvideos och så vidare.
Ja, just det.
Så jag är ju mer säker än någon annan. Men kan de se skillnad på mina grejer och någon som gör copyrightad material? Jag vet inte.
Det är ingen, men det är kanske värsta öppningen för dig då, som sagt. Du blir av med all konkurrens för
att det kan faktiskt vara en sån grej.
Sitter och gör reaction.
Reaction är ju det som går bland bäst på hela YouTube. Så är det ju. Och det gör inte jag. Så att de kanske försvinner. Det kan vara det bästa.
Eller så blir de istället köpta av de som har rättigheterna. Så titta på mina grejer och reagera.
Nej, men man gynnas ju av konkurrensen. Det är ju 6 miljarder timmar material som laddas upp på YouTube varje månad. Och det är en sjuk summa. Men man gynnas ju av det, för då är ju all publik där också. Skulle det bara vara jag, då skulle inte YouTube vara lika stort, tror jag. Nej, nej, ja, ingen artikel 13. Jag tycker det, vi har det bra som vi har det, tycker jag.
Bra. Bra. Men du, skådis då? Det brukar, är inte det också ett naturligt steg för dig? Skulle, alltså, du är ju i princip skådis.
Ja, man gör det ju, man regisserar ju sig själv. Ja. Så det är en snäll regissör jag har. Det måste ju ge det. Ja. Och man granskar ju åtaliga timmar på sig själv och har hört sin röst.
Snäll regissör och tuff klippare.
Det kan man
säga. Men du hade fått Felix Sandmans roll nu då, i största av allt. Det är cool. Skulle det vara en cool grej?
Jag hade ju tagit det. Absolut. Ja. Det hade ju.
Trots att det är gammal media, va, liksom.
Ja, men jag gillar gammal media. Ja. Jag måste dissa för att upprätthålla min karaktär, vet du. Det är... Nej, men jag hade absolut tackat ja. Det hade jag ju. Skådisbiten är naturligt för många komiker, såklart. Och du kanske faller in där mer snart. Sedan har inte jag gått någon utbildning för det. Men det har jag inte gjort för YouTube eller ekonomi heller. Så det lär väl
det är ju ganska få, att jag vill säga. Den senaste filmgalan här nu, så var det ju extremt, var det störst. Någonsin har det aldrig varit så mycket amatörskådisar.
Ja, men det är ju så. Och jag vet, folk lär sig via YouTube-tutorials kanske. Jag har ingen aning. Men det är så jag brukar gjort saker. Man testar och så funkar det.
Reklamfilm eller något?
Reklamfilm, alltså jag är ju en reklampelare i och för sig. Alltså jag gör ju
marketing. Jag tänker den klassiska reklamfilmsfiguren.
Ja, då ska det vara bra betalt alltså.
Då jävlar får man slanta upp.
Ja, det tror jag.
Nej, men det gäller bara Hampus.
Alltså det är en cool roll, för de har ju blivit, alltså det måste man ju ge dem. Det är ju en helt fantastisk reklamgrej. Alltså ICA, hur länge har de hållit på nu? Det är ju 10.
Ja, det räcker nog inte. Ja. 15 år kanske.
Det är ju helt underbart. Mm. Då blir ju nästan folkkär via en reklam, vilket är sjukt. Jag hade kunnat tacka att jag har lite roller i ICA-reklamen, absolut.
Alltså hoppa in, lite inspel. Sådär.
Lite inspel, det vill jag absolut göra. Men det är väl ingen som drömmer om att göra reklam på det sättet, tror jag. Eller gör folk det?
Nej, jag vet inte. Jag tänker bara säga att ni är ju så här, du gör ju mycket, alltså just idag, att du kör, du har podden och du har kanalen, du gör humor. Alltså det tycker jag är lite signifikativt för 90-talisterna, att man gör, alltså man kan göra väldigt jävligt mycket.
All konstnär allihop, all Da Vinci hela högen.
Och man har så, ja, men också lite så här, går det så går det. Vi provar.
Ganska skoningslös, ganska egofixerade, fast på ett bra sätt.
Medan Sandra som
ego.
Är...
Ja, eller hur?
Det är mycket ego den här generationen.
Ja. Ja, men den som är lite äldre tror jag också har någon sån här betänklighet. Sliter jag ut mitt varumärke nu? Syns jag för mycket? Blir det förvirrat för publiken om jag står med Vasaknäck ena dagen och sen står jag med skidhandskar andra dagen?
Liksom. Ja, men många tänker ju så. Då. Men det, ja, de är ju så mycket smartare än vad man tror. Tittarna är ju dundersmarta. De fattar ju liksom att ja, men Hampus är en artist typ. Och han gör reklam för olika varumärken. Sedan ska det ju såklart vara ett förtroende i det. Det är ju mer det jag ska säga.
Har du tackat nej till grejer som du känner så här, det här kan inte jag stå för, eller det här, har du fått förslag från?
Ja, det får man ju. Man får ju väldigt mycket på så här, inkorren för digitala kampanjer. Och det är mycket så här, spelreklam och spelreklam är ju det som är absolut bäst betalt. Så är det ju. Men det är också det som kommer med mest konsekvenser. Så spelreklam tackar ni till. Och
vad är bra, vad blir det bra betalt? Vad får man betalt från ett spelbolag om när de kommer till sig så här, kan inte du vara våran så här?
Ja.
Välkommen till den här. Och det går lätt, fria insättningar. Liksom.
Nej, men det beror på hur stor du är. Men skulle vara,
men vad får du? Skulle du få 100 000 eller skulle du få 3 miljoner? Så är det liksom,
nej,
det är
inte 3 miljoner.
Pensionspengar? Eller liksom.
Nej, men jag skulle säga att det är det dubbla mot en vanlig kampanj. Så kan det ligga på 200 000 för en sponsrad video då, kanske, om det är reklam.
Ja, för en video?
För en video, när det är spel. Ja. Ja. För spelbolagen har ju så pass mycket pengar de kan lägga. Och, ja, men det är ju en debatt vi har idag om spelreklam ska finnas eller inte. Och särskilt med att jag är en ung målgrupp så blir det fel.
Men skulle du tappa, får du mycket skit i flödet liksom, när du gör, väcker, är det någonting du inte kan säga eller du märker att du får mycket hat?
Styr de upp dig och säger så här, det här kändes inte okej att du använde min tid till.
Ja, jag får inte mycket hat i den formen av hat som vi pratar om på internet liksom, så här, bara konstigt hat som så här, men du är ful. Den typen av hat får jag inte. Men jag får ju om jag skämtar om saker.
Det är det jag tänker. Det kan ju, man måste kunna vara ganska känsligt idag. Det är ju så jädra skitnödigt på många ställen.
Gud, ja, det är så skitnödigt.
Tryckte upp en liten åsikt där.
Ja, men det är bra. Ja, tack för din åsikt. Ja, jag
men
det är
ju fan, man får ju tänka sig, bita sig i tungan liksom, på vad man än säger nästan, tycker jag.
Ja, men så är det ju. Jag har ju skrivit kanske en 50-60 manus som jag slängt. För att de är för, de funkar inte på YouTube. För att kan du stå på en stand-up-scen, vi är i ett rum på 10 pers, då kan du känna in rummet. Vad funkar här? Har vi någon person som är känslig för det där och där? Det kan du känna in. När det är internet, då är rummet lite för stort. Så då måste du vara antingen spela helt enligt reglerna eller gå helt på din egen linje och riskera lite drama. Men drama ger alltid prenumeranter. Drama lönar sig tyvärr alltid i slutändan när det gäller att växa.
Men kan man skämta om allt då?
Ja, gud ja. Sen beror det på om du är nog bra för det. Är du en bra komiker, då kan du känna in rummet. Då kan du välja dina ord och faktiskt göra det roligt.
Men kan du göra det på YouTube? Alltså,
jag skulle inte kunna skämta om allt.
Vad är det du inte skämtar om då? Om du ska vända på det. Så här, vad bör man undvika?
Jag gjorde lite politik. Alltså inte ens politik. Jag sa typ feminism är bra. Och då fick jag ju på mig hela Pixlat. Så det var ju det var lite brev hem och grejer. Och det var fasen, ja, de människorna i alla fall. Och sedan så nej, jag har ju alltid hållit mig på den röda sidan när det gäller politiskt när jag skämtat. Och det är så mycket liksom, hela media Sverige så skämtar mig åt det hållet. För att då får du oftast minst skit på, från dem i alla fall. Då får du bara från det andra hållet. Men nej, jag håller mig borta från politik. Det är nog det skulle jag säga mest. Och man får ju lära sig varje dag vilka ord man får säga och inte. Det är kameramän, ska vi ju akta oss för nu. Och jag må vara i generationen som är duktig på sånt här, men jag är fasen borta. Så jag får vara uppdaterad.
Kan du ett exempel? Vad får man?
Ja, men ordval. Nej, men jag vågar ju inte. Du märker ju, det är ju liksom... Och när det gäller könsbenämningar, vad du får säga, om det är en eller man. Om man säger allt inom HBTQ+-området är ju orolig för att säga fel. Och det är synd att man ska vara så rädd för att säga fel. Det är, man menar ju inte någon skada egentligen. Men man vill ju säga rätt, för att man vill ju bara fram skämtet egentligen. Men det är synd då att man ska behöva vara rädd för ordvalen. Tyvärr. Men det kanske är bra också.
Ja, det är väl lite det jag menar när jag sa att det är så jävla skitnödigt. Det är precis därför att man, det är ju så jävla känsligt om man råkar säga och man inte uppdaterar. Jag förstår att det, att det är jobbigt, eller att det är någonting du måste tänka på.
Liksom. Ja, och särskilt i och med att jag är ung så är det mer noggrant, tror jag. Jag tror att jag har ju sett typ, ja, men när Magnus Bettner släpper videos, då kan ju han säga lite vad som helst för sin generation. Han är väl, var en 60-talist? Troligtvis.
Nej, 70-talist.
70-talist.
Ja, någonstans kanske, mittemellan.
Ja, mittemellan där. Ja, men då kan ju han prata ur den generationens perspektiv. Jag får ju inte säga fel på trans eller transsexuell. Det får jag inte. Och fråga mig inte vad skillnaden är, för nu vågar jag inte här. Jag vågar inte säga fel. Men för att jag hör till den generationen som ska kunna det. Så nej, och skämta om saker är skitfarligt. Man ska inte skämta. Man ska snacka seriösa saker och hålla sig till Excel, tycker jag.
Men du, ja, häftigt. Ja, det är bra. Du säger ju bara rätt saker i en ekonomipodd. Det är precis det vi gillar. Vad gör du om... fan, du ser ju... Nu ser jag det som Charlie såg. Du har ett bra självförtroende. Eller du utstår det. Du ser jävligt...
Ja. Du ser bra utstrålning kanske.
Du ser tuff ut. Alltså så här...
Ja, vad bra.
Ja, men på ett bra sätt. Man fångar blicken. Så här,
Nej, men det, jag vet inte. Det kanske
tittar man inte igenom hur som helst.
Liksom. Nej, men det får man inte göra. Nej, men det är så, jag tror det är, och sen är ju alla offentliga människor korta. Har ni tänkt på det? Alla offentliga människor jag någonsin har träffat under de här åren har alltid varit kortare än vad jag trott. Och jag tror det också handlar om så här komplex när det gäller att man har lärt sig att käfta emot istället. Och därför blev du bra på att prata och därför hamnar du inom den här branschen.
Som taxar som skäller mer än alla andra för att de är så korta. Så måste
ju kortare du är, desto roligare är du. Helenius är väl jättekort? Och vilka har vi mer? Kevin Hart är väl jättekort?
Helenius är väl inte jättekort igen?
Ja, men han är inte lång.
Nej, men han är inte kort. Eller är det?
Ja, okay, 70 någonting.
Förlåt.
Jag vet inte. Jag vet inte vart jag var på väg. Vi kan fortsätta.
Ja, du menar, men du är inte så kort.
Nej, men jag är kort. Jag
är du 74?
Ja, 72 skulle jag säga.
72.
Ja, det skulle nog gå som. Så jag kommer inte växa någon mer. Så jag är ju klar här nu.
Du är klar.
Jag kommer fast när farsan är 84 eller sånt där. Alltså.
Men är det jobbigt att du inte, alltså, var det en grej? Nu kanske du har kommit över det.
Eller? Nu har jag kommit över det.
Men var det jobbigt när du var 18?
Ja, gud. Jag på högstadiet kommer ihåg. Jag vet inte om man var 1,20 eller vad man var, men man var jättekort i alla fall. Så det störde mig på som jättemycket. Och det är alltid så, korta och tjocka blir roliga. För att de lär sig att käfta emot. De lär sig att använda munnen istället. Så jag tror att det handlar om det.
Du fokuserade på kort, du sket i tjock.
Ja, jag struntade i tjock också. Jag behövde inte dra in magen på stranden som du sa förut. Än, det kommer kanske.
Vi tar en podd till om 10 år. Ja,
bra.
Men du, jag har en sista fråga här till dig. Och det är, när det gäller liksom, du är duktig på att spara och sätta av och tänka sådär. Vad dräller pengarna iväg? Vad är det för synder?
Mina synder?
Ja, utemat. Vad är det? Utemat.
Utemat. Ja, det är utmaten alltså. Det är ju, det, när folk sa till mig, för jag flyttade hit för 2 år sedan från Värmland. Och då sa folk, det är så dyrt att leva i Stockholm. Alla stockholmare sa det. Och jag tyckte det var så skitnödigt. Det är stockholmare som inte kan hålla sina pengar, tänkte jag. Och det är ju samma priser här som där typ. En lunch ligger väl runt 100, vad gnäller ni över. Men här så är det ju inte accepterat att gå hem på rasten och laga mat. Det är ju inte accepterat att ta med sig matlåda. För att dit du kommer är troligtvis ingen kyl för dagen. Så att det är ju så mycket dyrare att bo här. Rent mat, öl, levnadskostnader och underhållning. För att det är en annan standard här. Eller ett annat levnadssätt helt enkelt. Så där
det är
ser
ett enormt utbud. För jag kommer också, alltså jag har också bara bott i stan.
Vart är du från?
Från Nyköping.
Nyköping.
Och sen har jag ju varit väldigt, väldigt mycket här. Jobbat här, haft övernattare här. Men inte liksom gjort det här boende-grejen. Och det här utbudet som hela tiden lockar är ju fantastiskt. Just med
ja, men det är det. Men liksom som nu, jag ska till er, då måste ju käka lunch ute. För att jag hinner inte iväg och liksom gå till någon kilo och någon mikro. Det går inte. Och då går ju det en 100-150 spänn beroende på vart du är. Så jag skulle säga där är min, jag kan absolut spara och jag tycker det är jättekul att förhandla bolån och amortera, men när det är utemat, då är jag inte duktig. Det försöker jag verkligen lära mig. Och då är ju såna här matkassar min räddning, för du har ju redan betalat för det.
Just det, då står det hemma. Precis. Då ser man om det ruttnar liksom.
Det är ju det bästa som finns, för att om det ruttnar då är det liksom, ja men då får du ingen mat, skyll dig själv. Så matkassar och hemleverans av grejer, det är asbra. Då kan jag inte käka ute.
Det är bra. Och sen kontor är väl bra med kyl och mikro. Så du kan ta med din låda då.
Gud ja. Kontor är bra för hälsan tror jag också. Det är mest för det. Jag jobbar lika bra som hemma som där. Men det är skönt att komma till ett kontor och låtsas ha ett jobb. För det är något bra tror jag, att gå upp vid 7 och gå hem vid 6. Klarar man
det? Det är jättebra.
Ja,
det är så många småföretagare som sparar in på det där. Och så sitter de hemma i kalsongerna och liksom jobbar. Och det blir inte så. Efter tid är det destruktivt. Det är väldigt få människor som klarar att ha samma fokus. Och det är skönt att jobba när man jobbar och vara ledig när man är ledig, istället för att hamna i någon sån här... Jag kan diska och städa och ta några kundsamtal och vara lite på helgen med bokföringen och så rätt vad det har man inget liv kvar. Liksom.
Nej, sen är det som alla småföretag, man jobbar ju alltid över liksom. Man kör ju grejer på kvällar och helger också. Det är klart man är inne där då ändå. Men jag tror det är vettigt, tror jag. Jag tror det, man vinner på det längden hälsomässigt, för att man stressar ju skiten ur sig när man städar hemma och tror att det är jobb. Man stod hemma och dammtorkade och tänkte, men nu jobbar jag, för det är ju arbetstid typ. Så nej, kontor må vara dyrt, men det är det bästa jag har gjort tror jag, någonsin.
Men vad tänker du 10 år framåt då? Alltså både ekonomiskt, vad gör du? Är det humorshower du åker runt med då? Och har du tjänat mycket pengar? Ska du flytta utomlands?
Jag var inte Jim Carrey som skrev ut en check till sig själv på 10 miljoner dollar? Har jag fel? Kan vara det. Och så skrev han den 10 år framåt eller något liknande. La den i fickan och sedan exakt 10 år senare så hade han tjänat de pengarna. Jag skulle vilja göra något liknande fast i svenska mått. För jag tror inte 10 miljoner dollar är möjligt i svenska underhållningsbranschen på den tiden.
Kanske lite
överdrivet.
Lite, kanske.
Nej men jag är 10 år, då har jag ju hus. Jag vill ju tillbaka till hus. Herregud. Jag jobbar troligtvis inom humor. Sedan kanske man är mer regi och producent. Jag gör ju sådana grejer och när man gubbar till sig kanske jag hamnar mer där. Det vet man inte. Ta över Felix Herngrens plats låter bra.
Ja, det
om Felix lärde sig att köra stand-up och körde det ofta, då kan jag ta hans plats. Det tycker
kolla
jag.
Med honom.
Ja, kan fråga.
Han har vi liksom, ja.
Hans kontor kan vi diskutera däremot.
Ja, ute på Djurgården, ja.
Herregud.
Ja, just det. De tog över den här, heter den röda villan kanske inte heter.
Nej, men någon villa. Ja, det är ju...
Han har en...
Precis på andra sidan bron, om du tänker åka över Djurgårdsbron. Och sen precis där, rakt fram, nära, vad heter restaurangen där då? Där han.
Nordiska museet där,
ja, mitt emot
det.
Ulla Wingblad heter
det. Jag förstår vad du menar. Det där är ju en av de villan som byggdes till världsutställningen i Stockholm.
Kan det vara?
Det är ju ett sommarhus för kungen. Alltså, det är ju helt sjukt. De måste ju ha Sveriges coolaste kontor.
Ja, det är säkert. Bara säga grattis Felix.
Ja, verkligen. Nej, men så hans jobb tar jag, säger vi. Med stand-up i det. Och så skaffar mig en villa. Kanske
tar väg med honom.
Vägg i vägg med honom.
Men villan, är den i förorten här i stan eller kommer du liksom dra ut på vischan?
Jag har lång debatt om det. Antingen så blir man en hemvändare som kommer tillbaks. Eller så hamnar man lite utanför Stockholm. Jag är lite rädd för att mina eventuella ungar ska kunna åka in till Stockholm City när de börjar bli 15-16. Jag är lite rädd för den. Jag är ju en småstadskille så att jag vill ju att de ska ha lika tråkigt som jag hade. Så att jag funderar på att sätta dem någonstans nere kanske.
Närmare Sunne.
Ja, närmare Sunne. Örebro låter väl bra. Det är lite mitt i den. Västerås.
Ja, Västerås också. Ja. Ja, det är bra.
Eskilstuna, vi köper det.
Ja, Nyköping får du inte glömma. Då har vi E4 rakt ner, det är enkelt.
Ja, men då är det lite för nära. Det är för bra kommunikation.
Ja, här lämnar vi alltså dagens samtal med Mattias.
Men du har ju, annars kan du ju ta kontoret där. Det finns ju ett litet hotell där i Sunne på vänster sida som heter Spa eller någonting. Där kan du väl ha som kontor.
Ja, men precis. Har du varit i Sunne?
Oh ja.
Oh ja.
Jag har varit på, ja, det är ju, man har ju varit och bott där och badat där.
Man åker dit och badar.
Nej, men jag har bott på det spat av massa olika anledningar, 3-4 gånger.
Är det första gången vi har ett avsnitt, det vore skönt med att bara fejda ut här. Ja, låt dig fortsätta prata.
Ja, hör jag, men vi har ju trevligt, Charlie. Du, ja. Kanske du skulle prova.
Nej, men fortsätt.
Det
vi
måste
fejdar.
Inte bara vara så snygg. Ibland kan man bara så snacka lite.
Ja, ja. Fortsätt prata, så fejdar vi.
Okej, vi fortsätter prata. Mm. Ja. Jo, men det är, var man där själv i Sunne? När?
Nej, man har ju inte satt sin fot på spat. Nej, om man är från Sunne. Mina föräldrar hade, vad heter det, silverbröllop igår. Då satte de sin fot där och åt en liten middag. Det var lite trevligt. Men har du varit med i Sunne? Bara spat?
Nej, men det är egentligen spat. Och sen själva Selma hotellet. Som... Ja, det är...
Veckan snabba med Kristina.
Ja.
Vad har du för spännande köttbit som vi kan kasta oss över idag?
Det som är spännande idag, det är att man ska man ha eller ska man inte ha återbetalningsskydd på sin pension?
Vad heter det?
Efterlevandeskydd. Återbetalningsskydd.
På pensionen.
Två, ja, precis.
Dit har jag inte kommit.
Nej.
Vad är det?
Det är ju så här att man tjänar in pension under sitt liv och så tar man ut den. Och om man sen dör så finns det ju ofta ett kapital kvar som skulle betalat resterande åren. Och det kapitalet då går till exempel ens barn eller ens partner om man har det här skyddet.
Aha, vart går de annars?
Annars går de till något som heter en arvsvinst. Och i den här lilla, alltså de går till ett litet ställe, ja. Och sen de som inte har skydd, ja. De får ta del av det här. Så att har man inte det här skyddet så får man upp till 30% högre pension. Och det är ganska viktigt då att man ser över det här, för det är ju så här, om man har barn som är vuxna och man har en partner som klarar sig bra om man skulle gå bort, då kanske det är bättre att själv få den här pensionen. Mm. Men är man försörjningsskyldig för sina barn eller sin partner eller någonting, så kanske det är ett jättebra ekonomiskt skydd. Så det är viktigt att se över. Det är många som inte har en aning när jag frågar dem faktiskt om de har det här skyddet eller inte.
Har du någon aning om du har det?
Tack, just det. Du, jag har faktiskt ingen aning.
Nej, jag har ingen aning heller. Hur kan jag se det?
Minpension.se, du kan inte se det där, men du kan logga in där och se vad är det för pension jag har. Mm. På tjänstepensionen är det nämligen så att det här skyddet kan man lägga till och ta bort när som helst. Det enda är om du har tagit bort det och vill ha tillbaka det, kanske måste göra en hälsodeklaration. Men i premiepensionen, då bestämmer om du vill ha skyddet eller inte när du tar ut pensionen. Så där har ni några år kvar innan ni börjar.
Det var väldigt snällt sagt. Eller?
Bra, så ta reda på hur det är. Kolla med det där du har ditt pensionsspar.
Ja, och bestäm hur du vill göra och prata med din partner så att ni vet vad som händer.
Kan man hota med hemma? Om du inte stöder på
rummet,
då tar jag bort efterlevandeskyddet.
Bra.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.